A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, tidigare Collector Bank. En av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Med krediter på 30-300 miljoner är de nära affären, nära till hands och har nära till beslut. Med revolverande krediter när du behöver likviditet som du kan betala tillbaka och använda igen. Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in. Eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken. Du lyssnar på första säsongen av en poddserie som släpps varje vecka under 12 veckor. Där jag träffar ledare och entreprenörer. Jag vill lära mig mer om vilka de är, varför de gör det de gör och vad vi kan lära oss av deras kunskap, utmaningar och framgångar. Och mitt namn, det är Johannes Hansen. I veckans avsnitt möter jag en man som har tagit världen på sina axlar. Som en av 8 syskon i en familj med stora drömmar om en bättre framtid. Från att som barn laga och sälja trasiga mobiltelefoner till att nu tillsammans med sin syster leda en global rörelse för att göra världen fri från skräp. Med uppmärksamhet från Tim Cook på Apple och support från Google har deras arbete visat att det kan göra världen bättre och tjäna pengar på det. Vi pratar om vad han har lärt sig av att leda ett bolag med sin syster, varför det är viktigt att förändra världen och hans enkla knep för att stressa mindre och sova bättre. Välkommen till podden, Suar Mert.
Tack så mycket. Fantastiskt att vara här.
Ja, det är otroligt att ha dig här. Jag tänker, jag har känt på mig att du är en person som kör ganska hårt i perioder. Och sen så återhämtar du också hårt i perioder. Om du skulle beskriva var du befinner dig någonstans just nu. Köttar du på eller är du i återhämtning?
Jag skulle säga kötta på. Men jag har faktiskt blivit bättre på att det inte ska bli allt för långa perioder däremellan. Det vill säga att man kör jättehårt och sen så vilar man jättehårt. Utan snarare hitta balansen. Och det tycker jag har gjort senaste halvåret.
Ja, vad nice. Liksom, ja. Vi kommer in på hur då, lite senare tänker jag. Vad skulle du säga är huvudsakliga fokuset för dig just nu?
Just nu, jag tror att det är ständiga resa pengar som många bolag går igenom just nu.
Yeah.
Men sen är det, jag menar, det kommer ju alltid upp frågor, det är nya idéer, tankar, hur tar vi det här till nästa nivå? Så man kan väl säga att jaga pengar är övergripande där uppe och sen så är det dagliga bygga bolag som händer ju massa grejer dagligen.
Just det. Du, jag vill prata lite syskon med dig.
Mm.
Jag tänker att så här, jag har 2 syskon.
Ja.
Och jag har lite svårt att liksom ha tiden för att träffa dem, umgås med dem, komma dem nära på livet och sådär. Ja. Du har fler, hur många har du?
7 syskon.
Ja. Vill du berätta, hur gör du?
Alltså, vi brukar ju skämta att vi har helgen och så, lite grann som pitstop hos mamma.
Ja.
Laga mat eller vad som.
Och då träffas liksom hela familjen?
Ja, majoriteten, alla brukar komma dit om man kan då. Men sen är det, tror jag, att på äldre dagar så blir det att alla kanske inte kan där. Du kör barnen till fotbollen så då är du inte där.
Mm.
Så jag kan nog känna likadant som du gör nu när vi är 7 stycken syskon. Att ja, men det är inte alltid man träffar. Ibland kan det gå lite längre tid. Så att det är inte helt enkelt.
Och du har ju löst det på ett sätt genom att jobba tillsammans med din syrra, eller hur, Berfin?
Ja, funkar jättebra idag.
Yeah. Idag lägger du idag. Till. Ja.
Och jag skulle vilja säga kanske snarare senaste 2-3 åren funkar super.
För jag tänker som grundare och tillsammans med syskon, nära vänner är det ofta. Mm. Kan vi gå igenom lite så här learnings du har tagit med dig av att jobba med ett syskon? För jag ser framför mig att det både kan vara väldigt... Alltså en sak som jag ser som en uppsida liksom, på något sätt. Det finns ganska mycket ordlös kommunikation. Mm. Liksom man förstår varandra. Man kan fylla i varandras meningar. Man kan ha varandras rygg på olika sätt. Man fattar på vilket sätt den andra fungerar. Men det kan ju också kanske ställa till problem när man sen ska lära sig att kommunicera med andra. Liksom. Jag tänker också att när man är nära så kanske man inte heller släpper in andra på samma sätt. Det där är några saker jag tänker på. Vad tänker du spontant? Vad har varit svårt liksom, när man jobbar tillsammans med ett syskon på det sättet?
Alltså jag tror att vi går igenom, eller har gått igenom, precis som alla som jobbar med sina syskon. Det blir liksom clashes titt som tätt kan det bli. Men jag tror att den stora skillnaden som har varit framgångsreceptet för oss har ju varit hur vi har varit uppfostrade liksom, i form av att i familjen, vi är tajta med syskonen och det är inte så, alltså, vi har haft stora tjafs syskonen emellan, men sen så är vi allting bra igen. Och vi har gått igenom ganska mycket sånt och det gör att även fast vi har haft det på jobbet och självklart inte utåt och bland de anställda och sådär, men då blir det att vi hittar lättare tillbaka till varandra och det är det som har varit nyckeln. För oss i varje fall. Och det är det jag tror att många som får höra att jag jobbar med min syster eller hon jobbar med sin bror. Då är det så här, va? Hur lyckas ni? Hur gör ni? Och jag tror att vi gör det är för att just den bakgrunden och uppfostran vi har haft. Att liksom, det är familjen, det är syskonen, tajt. Yeah. Som sagt, vi umgås varje helg, mer eller mindre. Mamma har alltid så här, liksom, det är familjen, familj, familj. Och det gör att no matter what så hittar vi tillbaka till varandra. Och det är det som kanske saknas hos många som driver det med familjen till exempel. Att när det skiter sig verkligen, då hittar man inte tillbaka. Och då vill man inte hamna i den konflikten med sin familj. Och då är det bättre att jag driver ingenting med syskon till exempel.
Just det. Jag tolkar det som att ni båda är... Ni vet vad ni är på väg. Alltså det är okej att ha en konflikt. Och det gör inte så ont. Liksom. Det är en del av det. Och det andra är att vi kommer försonas på något sätt. Att det finns med på något sätt. I den uppväxten.
Ja, men jag tror exakt det där. Och det har ju fått träna. Jag menar, det har ju funnits dagar då jag har känt, vad fan, alltså helt ärligt. Ska vi verkligen göra det här tillsammans?
Yeah, yeah, yeah.
Men,
vem blir du då och vem blir hon?
Jag är nog den som... är lite lugnare mestadels. Och när jag säger lugnare, det betyder inte att Berfin går runt och skriker. Det är inte det, utan jag är snarare så här, jag låter det vara. Men sen så har jag också mina dagar då jag kan bara, nej, nu får det vara nog liksom.
Vem är den som försonas först? Vem är den som säger så här, nu får det vara?
Ja, men bägge två.
Ah, okay.
Så Tata. Ibland är det hon, när hon känner att hon har gjort fel. Och ibland kan jag vara att jag har gjort fel. Och inte bara... när man har gjort fel. Ibland är det inte rätt och fel saker och ting. Utan ibland får man vara the bigger person och bara, nej men, det går att se det på det andra sättet. Jag förstår att hon ser det på det sättet. Så att hennes reaktion är okej. Okay. Då kanske jag kan be om ursäkt. Det är liksom ingen scoring där man jagar så här, nu sa du eller nu sa jag förlåt. Utan vi ska framåt. Vi ska till liksom nya platser. Så att...
Ja, fattar. Jag tänker vi ska gå igenom lite nyckeltal för att ge lite kontext på, på var vi befinner oss någonstans. Hur många anställda har ni i Bauer?
25.
Hur stor omsättning och vinst?
Ingen vinst, inte lönsamma. 16 miljoner, strax över 16 miljoner förra året.
Hur mycket kapital har ni tagit in?
80 miljoner SEK.
Hur mycket var bolaget värt senaste rundan?
Senaste rundan 150 post money.
Hur många förpackningar pantas i månaden med er?
Runt 4 miljoner förpackningar i månaden.
Wow. Vilken är den snabbast växande marknaden?
UK skulle jag säga, med Sverige.
Hur mycket tjänar du i månaden?
65.
Hur många timmar jobbar du i veckan?
Jag räknar inte timmar.
NPS eller NPS, mäter ni det?
Yes, det gör vi.
Så, NPS? Score?
88.
Och NPS?
Den kan jag inte ut.
Vilket nyckeltal är du själv mest nöjd med, skulle du säga?
Ja, men det är NPSen. För det är superviktigt för oss. Det är någonting som jag och Berfin ser till så att de vi har med på resan, att de trivs och älskar det de gör och att vi faktiskt finns där lite grann som en facilitator. Det är så vi ser på våra roller. Se till att de har verktygen för att kunna briljera och må bra. Då mår vi bra. Att...
Okej, okay. Jag skulle vilja backa tillbaka lite grann och förstå dina drivkrafter bättre. Varför du tror att du har blivit den du är, varför du gör det du gör. Pappa kom till Sverige 82 som politisk flykting. Resten av familjen ett halvår senare när du var 6 månader gammal. Var växte du upp någonstans?
Tensta. Första 6-7 åren. Sen flyttade vi till Hässelby.
Vad jobbade dina föräldrar med när ni kom hit?
I början när mina föräldrar kom hit så var det socialen. Vad ska jag säga? Säkert första 6-7 åren.
Mm.
Sen kände mamma att nej, men liksom, barnen kan inte växa upp här i Tensta. Vi måste flytta. Vi flyttade till Hässelby, nybyggt område. Och sen var det också då många som ville lämna Tensta, Rinkeby, kom ju då också till Hässelby. Så det där vart ju med åren sen det nya Tensta kallades i folkmun också ibland Aravdalen. Och det var väl i samband med det som min mamma sa att nej, pappa, nu får det vara nog. Liksom. Att det här politiken läggde åt sidan. Du kan inte vara alltid där, ställa upp och köra folk höger, vänster och liksom här tar familjen smällen. Vi bor fortfarande här i trånga lägenheten. Så nu får du släppa det där. Jag ska börja jobba också så att vi faktiskt kan flytta härifrån. Och då följde mamma egentligen med pappa till jobbet och träffade hans chef och sa så här, men min fru vill börja jobba. Och han sa, ja men absolut. Och han ställde också upp faktiskt chefen och var borgenär så att vi kunde flytta till en villa. Och då lämnade vi det området. För det har alltid varit viktigt för mina föräldrar. Mamma har varit analfabet. Mamma var 14 och gifte sig, pappa 17. Men det har varit superviktigt att vi alla ska gå i skolan. Alla ska ta en utbildning. Sen har hon sagt, eller pappa skämtat och sagt, ja men du kan gå och sälja gurka om du vill på torget. Det struntar i, men du ska ha ditt diplom. Och för mamma har det där varit superviktigt för att hon har varit analfabet. Våran affärshjärna, det kommer från mamma. Det är hon som är street smart och pengar, ekonomi och hela det där. Det är mamma. Och ska man säga, jag ska inte säga att det mänskliga, men mer heartful kanske som vi brukar kalla det i bolaget. Det är mer pappa liksom, att jo, men pengar behöver inte vara allt. Medan vi från mamma, jo, men vi behöver ha pengar. Så det har varit en bra balans där.
Man kan ju känna då på det du säger, både heart där och mer hustler om man ska kalla det för det då. Att jag har format det på olika sätt. Hur skulle du säga att det tar sig i uttryck? Någonting jag tänker på när man är med om en tuff uppväxt på det sättet och liksom någonstans ser sina föräldrar kämpa, så kan man lätt ta mycket på sina egna axlar på något sätt. Skulle du säga att du har gjort det? Att liksom du började bära någonting eller har en idé om vad du ska göra eller åstadkomma? Att det fanns stora ambitioner tidigt för hur du ska ta er ur det?
Men jag tror att hur min roll växte fram, det var väl lite grann mer att jag är i mitten, både jag och Berfin i mitten i skaran. Så jag har 4 äldre syskon och sen har jag 3 yngre med idag. Och när vi flyttade då till Hässelby, mamma började jobba, så var jag i 10-årsåldern. De andra äldre syskonen, deras skola var mycket viktigare än min skola om man säger så. De hade ju betyg och gick gymnasiet. Så då var det per automatik, för mamma jobbade 14 timmar, pappa också. Då var det per automatik att jag fick ta hand om de yngre syskonen. Och de var ju då 4, 3 och 2 var de. Och då fick jag då, men det är alltid från hämta, lämna på dagis, laga maten. Så att det, liksom, det var ingenting jag valde, utan det är det som har format mig att jo, men jag måste ta ansvaret. De andra har viktigare saker. Mamma och pappa är inte hemma. Då måste jag vara mamman och pappan hemma.
Mm.
Så att jag brukar skämta med Berfin och säga, Berfin, nej, glöm inte bort, jag har bytt blöja på det. Alltså. Så att Nej.
Jobbehärskning.
Nej, så att det är klart, där och då så var det inte så där jättekul. Det var inte bara, men vad kul, jag ska, polarna går ut och kan spela fotboll, jag ska gå och hämta syskonen. Det var inte så kul där och då.
Mm.
Men det har ju format mig till den jag är idag, och det är jag bara tacksam och glad över att jag fick göra allt det där.
Mm. Fattar. Och därifrån till att börja sätta igång liksom sin karriär. Men var du i skolan först? Var du killen som satt noggrant och preppade i 2 veckor inför ett prov? Eller nej. Var det han som sa, jag freestylar det här, jag löser det ändå?
Ja, nej, jag har alltid liksom pluggat sista timmarna eller sista dagen på natten. Bara memorera, ta in det i huvudet,
yeah.
Lyckas. Jag har inte varit den som har jagat liksom femman eller MVG som det heter. Eller A som det heter nu för tiden då. Jag har alltid varit så här med bare minimum. Ska bara ta mig över. That's it. Vända blad sen. Så att,
spännande. Vända blad sen. Den är intressant. Du skulle mest ta dig igenom. Alltså fixa utbildningen.
Ja. Utbildningen, menar. Jag har ju alltid varit, vad ska man säga, kreativ lagd av mig. I form av att älskar att hitta problem och hitta lösningar. Det går jag igång på. Om du berättar något problem som du har så kommer jag säkert bara hitta någon lösning till den. För jag älskar det. Och det är det jag har gjort. Till exempel, jag menar, vi hade ju väldigt dåligt ställt ekonomiskt. Så i nian, du vet, så här coola skor eller så, det fanns ju inte på kartan. Det bara fanns inte. Så jag hade min syster, hon pluggade till läkare i Ryssland. Och jag bara, men syran, kan inte du köpa cigaretter till mig när du är där borta? Alla röker här i skolan, så att... Hon köpte limpor, kostade 20 spänn. Jag sålde dem, för jag kommer inte ihåg. Det var det dubbla mer eller mindre i varje fall.
Yeah.
Ja, då fick jag ihop mina skor. Gick och köpte mina skor. Jag minns den idag. Kostade 900 kronor. Och det här är säkert, vad är det, 25 år sedan, om inte ännu längre. Så att jag har alltid varit så här, men jag ska lösa mina problem. Det bara är så. Och även att gå i skolan, KTH var också så här, ja, men jag ska ta mig dit. Jag ska klara mig bara. För det var, jag har aldrig gillat sitta vid skolbänken och göra saker och ting på ett visst sätt. Jag är lite grann av att om någon säger höger, då måste jag prova vänster. Det bara är så. Det är inget kul om alla går höger. Nej, men jag vill göra vänster.
Vad tror du det kommer ifrån då?
Jag tror att det är otålighet, nyfikenhet. Jag tror att jag är nyfiken av att testa nya saker, för alla går ju höger. Jag vet ju vad resultatet kommer vara där. Men jag är inte nöjd med det där. Jag vill ännu högre. Jag vill ännu längre. Och då är jag mer att, jo, men låt mig chansa här. För ge upp kommer jag inte göra längs med vägen. Så låt mig testa vänster. Så det är väl kombinerat, skulle jag säga.
Skulle du tidigt säga att du såg dig själv som en ledare? Eller har det liksom blivit en konsekvens av vad du har gjort?
Jag tror att det är lite grann en konsekvens av vad jag har gjort. Dels som jag sa, att den rollen jag fick när jag var yngre. Sen när jag spelade fotboll så fick jag... Nu när du ställer den där frågan, ja, men hur fick man den där rollen? Är det så kanske att man... Just hur man kanske har vuxit upp gör att man per automatik rör sig och gör på ett sätt så att man får den där rollen kanske. Och det har jag aldrig tänkt. Det här är faktiskt första gången nu när du ställer den där frågan så. Och så kan det mycket möjligt vara att jag har sett mig som den rollen, och per automatik rör jag mig på ett visst sätt eller säger saker och ting på ett visst sätt som gör att jag kommer ta den rollen kanske. Det kan vara.
Jag läste en artikel om er alldeles nyligen där det står: det låter kaxigt, men vi vill förändra världen.
Mm.
Varför förändra världen?
Vi måste.
Berätta.
Men så som vi lever idag, där vi tror att det finns liksom inget stopp i hur vi behandlar världen och planeten. Resurserna, saker och ting tar slut. Våra liv tar slut, men världen och planeten måste ju fortleva. Och där vill vi då se till så att i vårt fall då, att alla förpackningar som vi använder, att de får ett värde. Bara för att citera Berfi så brukar hon ju säga att, jag menar, vad är skräp? om allt har ett värde. Och vi vill helt enkelt eliminera ordet skräp genom att ge det ett värde. Och där har vi ju ett så bra system som vi har vuxit upp med i Sverige, svenska pantsystemet. Där det är ju få pantburkar du ser ut i naturen just för att den har ett värde. Och det är det vi vill skapa då för förpackningar. Och också med tiden för allt. För så fort det har ett värde så kommer saker och ting komma på rätt plats. För återanvändning eller återvinning.
Så hjälp mig när du säger för allt så att jag förstår.
Jo, men ta till exempel, om jag frågar dig, har du mobiler hemma? Extra mobiler som du tar?
Ja.
De bara är där i byrålådan. Du har säkert en hel del sladdar som är hemma som inte används. Just för att, jag menar, den har inte ett värde efter att du har förbrukat den. Nu har du fått din nya mobil, du har fått en ny laddare, du har kläder, skor. Det är för jobbigt för dig att ta det där steget att kanske gå och lämna in det någonstans. Men om du vet att den har ett värde så kommer du ta dig tiden att, ja men vänta nu, här har jag 1000 kronor eller någonting. Om jag lämnar tillbaka dem, då får jag de här pantpengarna tillbaka. Ge saker och ting ett värde. Och vi tror ju, eller vi är övertygade om att resan börjar med förpackningar, för alla har förpackningar. Kan vi nå ut till den stora massan och attrahera så många användare som möjligt, så blir det väldigt enkelt för oss att lägga till nya vertikaler along the way. Så det är det som är lite grann strategin för oss.
Just det. Vill du hjälpa mig att förstå storleken på problemet? Jag ser ju framför mig, du vet, skräp rent generellt. Man har sett det i haven som exempel. Man ser bilderna på djur med skräp på sig. Liksom, som delfiner eller annat. Liksom. Man ser de här stora haven eller bergen av sopor. Det är liksom det man har lyckats fram till de flesta, tror jag, med i kommunikation. Hjälp mig förstå, vad ser ni för problem som ni löser? Vad är storleken på problemet? Varför ska jag bry mig om det här?
Nej, men det är precis som du säger. Och det är därför som, när vi nu har utvecklat vår app, se till att göra det roligt och belönande.
Yeah.
Så även fast du inte ser problemet, jag kommer gå in på liksom hur stort problemet verkligen är, men även fast du inte ser problemet så kan du se vinningen. Vad är det vinningen för dig? Om du kan se att, ja, men jag kan tjäna pengar på det här. Du struntar i om det kommer ha eller plast i haven i Indonesien eller vad det kan vara. För det berör inte det. Det är så långt borta ifrån dig. Och majoriteten av människor är ju, alltså, finansiellt drivna. Och det är där vi försöker, genom att ge ett monetärt värde för konsumenterna och också göra det roligt och engagerande att använda vår app, så attraherar vi faktiskt en målgrupp, eller en stor majoritet av människor som drivs av finansiella instrument, om man säger så. Och på din fråga, liksom, hur stort är faktiskt problemet? Den är ju, om man tittar på Sverige där vi ska vara så duktiga. Jag menar, det är knappt 20% av plastförpackningarna som återvinns. Och där ska vi vara jätteduktiga, så att säga. Så 80% återvinns inte. Det är enorma mängder. Och tittar man globalt sett så står plastproduktionen för 4% av CO2-utsläppen globalt sett. Och det här är för att vi producerar hela tiden nytt. Producerar nytt. Vi återvinner inte det vi faktiskt har. Jag var på en föreläsning för ett tag sedan där man sa att plasten som vi behöver finns inte under jord. Den finns egentligen ovan jord. Om vi bara ser till att återanvända och återvinna det vi faktiskt har producerat, då räcker den plasten vi har producerat redan. Men tyvärr så finns det ju många andra krafter som gör att vi faktiskt använder ny råvara när vi producerar förpackningar.
Hur kom ni på den här idén?
Det var egentligen att haft den här idén ganska länge. Alltså, jag kommer ihåg sedan 2008 haft idén. Alltid när man haft... jag har jobbat på familjeföretaget innan, där vi sålde ljudisoleringsmaterial till tillverkande industrier. Så där, när man hade dåliga dagar där, då var jag alltid, tänkte jag så här, okej, den här idén ska jag inte göra den. Och man började skissa på den. Och idén var just att jag hade allt för många tygkassar. Och jag glömde det allt för ofta hemma och tänkte att, jo, men borde inte ha ett pantsystem för tygkassar likt det vi har för burkar och PET-flaskor. Men jag tog aldrig klivet då, 2008. Gjorde massa annat under tiden också, parallellt med jobbet hos familjen. För jag har alltid varit, jag måste ha saker som jag gör, inte bara jobba. Jag ska hela tiden, det ska vara 110 hela tiden. Men 2015 efter en resa till Thailand så kände jag att nej, men nu ska jag ta det här klivet. Jag ska göra det här. För jag kände att jag menar, om människor mår bra här i Thailand, de bor under ett plåtskjul och är lyckliga, vem är jag som ska vara liksom rädd att starta någonting i Sverige? Jag har en massa syskon jag kan flytta in hos i värsta fall. Så att 2015 så sa jag, men nu ska vi göra det här. Introducera ett pantsystem för alla tygkassar. Och då var det ju väldigt mycket debatt om plastpåsar. Man skulle ha införa skatt eventuellt och såna här saker. Och i början är man ju ambitiös men man är naiv. Man tror att så fort man har en lösning så kommer det här funka. Så var det absolut inte. Det var ju så att när man träffar butiker, då lärde man sig ganska fort att den bästa marginalen matvarukedjan har, det är ju att sälja plastpåsar. Så de var ju inte så förtjusta i att faktiskt hitta en lösning på problemet. Medan jag tyckte att, men hallå, här är en pantlösning. Vi löser ju problemet. Och där och då kom ju den första pivoteringen att ja, men då introducerade vi pant på de befintliga plastpåsarna. För att se till så att de inte hamnar i naturen. Och ge det ett värde. Och det funkade bra. Tills det att en del kunder kände att ja, men vi vill inte ha ett analogt system. För hur det funkade i början var ju att jo, men du går till butiken, köper en påse, betalar pant. Kommer tillbaka, lämnar din påse och så får du din pant då. Och då ville inte butikerna, de här som hörde av sig och sa, ja, men vi har hört om det här, kan vi göra det? Och när jag sa att jo, men de kommer tillbaka till butiken och lämnar, då sa de, nej men det funkar inte. Apoteket sa att, ja men kan ju lukta skit i den. Gud vet vad folk kan ha haft i den. Vi kan ju inte ta emot den i apoteket. Och då sa jag det att, jo men ni får ha lite patience. Så fort vi har lite fler kunder, då kommer vi placera ut en pantautomat. För matbutikerna, för idén var ju att jo, men jag placerar ut en, mat, eller en pantautomat där man har sina plastpåsar efter att man har pantat sina burkar. Så finns det ju alltid en hög sopkorg bredvid. Så jag tänkte, den ersätter vi med våran pantpåse. Eller pantmaskin. Men då så gick jag, nej men när du har 100 kunder, då kan du komma. Och inga kunder vill joina för att jag inte har en pantautomat. Så då är man där moment 22. Bara, hur ska det här gå då? Där och då var det inte så jävla kul att höra där. Men det gjorde ju att man började tänka, okej, men hur ska vi lösa det här? Hur ska vi göra det här skalbart? Och då kom ju idén med appen då, som ser till så att vi använder oss av befintlig infrastruktur och konsumenterna blir belönade när de lämnar då sina skannade förpackningar, tomma förpackningar, plast, aluminium, papper, you name it, vid befintliga stationer som de idag ska gå med sina förpackningar. Det kan vara miljörum. Det kan vara fyrfackskärl, fastighetsnära insamling som det brukar vara på en del platser. Eller de här gröna stationerna där vi ska gå med våra förpackningar. Så vi har dem i appen. Så när konsumenten kommer i närheten av en sån station så checkar de in. Och då kollar appen att GPS-koordinaterna är i närheten av den. Och då får du dina Bauer-poäng som vi brukar säga.
Mm. Jag är helt övertygad om att du har mindsetet. Det jag tar mig för kommer jag lyckas med.
Ja, alltså jag har snarare tänkt så här, jag har inte gått runt och tänkt att ja, men jag kommer lyckas, utan snarare så här, att misslyckas finns inte.
Jag fattar.
Sen ni lyckas, vad är det för något? Jag menar, en del som tittar på vad vi är idag tycker att vi har lyckats. Frågar du mig och Berfin, på sätt och vis så har vi det. Hade du frågat mig för 2-3 år sedan om jag skulle säga samma sak idag, så hade jag nog inte gjort det. Att säga att man har lyckats betyder inte att man är klar. För så var jag förut. Att jag kan inte säga att jag har lyckats. För då betyder det att jag är klar. Men det är jag ju inte. Men idag kan jag ju säga, nej men vi har ju lyckats ta oss hit. Det är en bedrift.
Yeah.
Men är vi klara? Nej, det är vi inte. Vi ska göra så mycket mer. Och det där är någonting som jag har fått jobba med mig själv. Liksom att, jo men det är inte allt eller inget. Man kan vara glad för det man har här och nu.
Mm.
Det man har lyckats. För vi har ju lyckats.
Skulle du säga att det finns en punkt, jag tycker det är fint att se framför sig, där du kände, det här kommer nog gå. Apropå att du börjar med en idé, måste byta idé, fortsätta utveckla idén. Mm. Har den infunnit sig, kan vi börja med? Är det så att du känt, jag tror att vi har något?
Jo, men jag tror att den kom första gången när vi tog fram, eller app-idén kom till. Att ja, men vänta nu, vi kan nog skala det här och vi använder oss av befintlig infrastruktur och vi behöver bara en app liksom. det var första gången som jag kände det. Och det var då också som jag gick tillbaka till familjen och sa att nu har jag liksom inte haft någon lön på 3 år. Jag behöver er hjälp nu. Vi behöver ta in resurser. Jag har finansierat det so far, men nu behöver jag er hjälp. Nu tror jag på det här verkligen. Innan så har jag varit så här, nej, men jag kan inte gå till familjen nu. Det känns inte bra att riskera. Men där och då, efter appen, kände jag det.
Så då gick syskonen in och familjen som helhet?
Ja, mamma. För hon har alltid varit så här, jag vill inte att syskonen går in, utan jag ska gå in. För det ska inte bli någon tjafs er emellan eller någonting, utan jag går in. Och det som är mitt kommer ändå bli deras någon dag.
Just det. Har du haft någon period efter det som du tänkt, jag vet inte om det här kommer fungera?
Absolut. Jag skulle ljuga och säga om vi inte haft det.
Vad har du lärt dig om det då? Som du kan dela med dig av? Hur har du tagit dig igenom det?
Jag tror man måste vara ödmjuk mot sig själv i att sådana perioder kommer.
Mm.
Men för min del har de varit kortvariga. Och jag tror att det kan vara bra att prata ur sig om det. Bara få ur sig det.
På något sätt, för när man säger det så känns det mindre jobbigt.
Ja, exakt. Och jag tror att för mig har det funkat bara att jag har kunnat prata om det. Och sen så kommer jag tillbaka till mitt riktiga sår där jag tänker, nej men okej, hur ska vi lösa det här? För att inte lyckas och inte gå hela vägen, det finns inte på kartan. Lite grann som man är 2-1, att okej, nu har du haft ditt, du har fått ur i det. Yeah. Kom tillbaka nu till verkligheten och lös det här.
Vill du dela med dig av hur ser ett sånt samtal ut? Alltså, vem pratar du med och vad säger du?
Ja, men det är ju med mig själv lite grann som så att man har en, vad ska man säga, en god och en ond i varsin del av axeln. Och jag tror att alla har en sån. Och sen är frågan vem man ger mest utrymme till. Men jag tror att bägge behöver utrymme. För att annars så kommer det spricka förr eller senare. Och när det spricker så kanske det blir riktigt kaos i huvudet. Men man ska vara ödmjuk mot sig själv. Att behöver du den perioden, behöver du det snacket med dig själv? Att ja, men det här, fan, varför gör du det här? Är det så smart att spendera din tid på det här? Du har 3 barn, fru, familj. Jag spenderar ju mer tid med mina medarbetare och de på jobbet än mina barn. Jag menar, 2 av mina barn var inte ens födda när jag startade Bauer. Så att de har ju vuxit upp i det här. Och det är klart, ibland så kommer det såna här frågor. Men 5 år utan lön, varför? Varför gör du det?
Vad är svaret då? Eller börjar det bara med att du ventilerar den och så känns det skönt att du kan liksom få ur den?
Mm.
Vad kommer det för svar? Vad är ditt varför?
Jag tror att där och då så kommer det inga svar alls. Utan det kan gå någon dag. Det känns bara piss. Liksom. Fan, man, varje dörr man försöker sparka in så går det inte. Men det är mindset at the end of the day. Att fortsätta sparka dörrar så kommer det öppnas någon dag. Och det är mindset. Och det är verkligen att fjula sig med tillräckligt mycket bra energi för att kunna orka fortsätta. För att driva bolag, det är det dummaste du kan göra skulle jag säga. Det är liksom, du kan inte, jag menar, nu är vi inne på, vad är det, 9:e året. Och om man tror att man ska starta bolag och bli multimiljardär och tror att man gör det på grund av det, då kommer man ju upp. Det som har varit success för mig är att jag älskar det jag gör i form av att jag får lösa problem. Jag får liksom komma in på jobbet och det är problem. Hur tar vi det här till nästa nivå? Och det är det som är mitt bränsle liksom. Det är det som får mig igång. Att okej, det är problem. Där då bara fan, varje gång vi försöker lösa det kommer ett nytt problem. Men sen är det bara okej, hur löser vi det här? Och kicken man får utav det där, det lever jag ju på hur länge som helst. Så att man behöver verkligen älska det man gör. Hur korkat den där, du måste älska det. Gör du inte det, eller den dagen du inte gör det kommer du sluta. För du driver inte bolag bara för att, ja men det kan väl vara kul. Eller någon gång kanske jag tjänar pengar. Eller alla mina kompisar startar ett bolag, jag kan väl också göra det. Det är klart du kan göra det. Men det är ingen walk in the park. Det här är det man får läsa i tidningar, ja men någon sålde aktier hit eller sålde bolaget dit. Jag skulle säga för varje liksom, bolag som har lyckats så är det tusentals som har misslyckats. Men om du frågar mig, skulle jag göra om det alla dagar i veckan? Aldrig varit så lycklig i hela mitt liv. Så att jag hade inte
hur skulle du beskriva kärleken då?
Till bolaget tänker du, eller det jag gör?
Precis.
Ja, men alltså, det är just det här att man tycker att det är kul. Alltså, oavsett hur svårt och jobbigt det är, så är det kul att göra, komma in på jobbet. För jag har haft tider på jobb där man har haft ångest. Så jag har haft det där. Fy fan vad jobbigt det var.
Mm.
Det var inte, jobbet i sig var inte jobbigt. Men att bara ta sig dit. Du kunde ha medarbetare som inte ens säger hej till dig. Det var så här, avsky det. Medan här kan vi bygga upp en kultur. Kultur är superviktigt för mig och Berfin. Bygga upp ett bolag. Ett sätt som vi kan stå för. Och det är det jag tror också att ENPS:en är så viktig för oss. Och jag tror att de i teamet ser också hur jag och Berfin är mot varandra. Vi är ju familj. Och jag tror att det smittar av sig på medarbetarna. Hur man vill vara mot varandra. Så att jag skulle säga kärleken uttrycker sig på så sätt att man är lycklig. Jag är inte olycklig. Jag har inte ångest när jag går till jobbet. Det behöver inte vara mer speciellt än så. Utan jag är glad när jag går till jobbet. Oavsett alla hurdles, jaga pengar, you name it, så är det kul.
Ni har fått draghjälp från ingen mindre än Tim Cook på Apple.
Mm.
Hjälp mig förstå, varför då? Vad är det de ser, han ser?
Nej, men så, vi var med på ett event där vi var ett av fyra bolag i Europa inom sustainability.
Mm.
Och där valde då Apple bolag där hur App Store har hjälpt de här bolagen att växa. Och då valdes vi ett av de bolagen för att träffa då Tim Cook. Och jag gillar det han sa när han träffade oss. Och där han sa där, I'm believing what you're doing.
Tack.
Ja, och just det
här. Han ser en del.
Ja, och han sa det att ni gör det på ett sätt där ni faktiskt också hjälper miljön men också tjänar pengar. Det är ingen välgörenhet. Och det tror jag är superviktigt att tänka på. Att det, om det är jobbigt och svårt att bygga ett bolag så är det ännu svårare om du inte har alltså en affärsmodell där du kan tjäna pengar. Kommer det bara bli ännu jobbigare för dig. Så att det går att bygga bolag och göra gott. Men jag tror att du ska tänka på det ganska tidigt. Att se vart kan jag tjäna pengar längs med resan.
När vi snackade senast så sa du att de här människorna vi jobbar med just nu, det är next level.
Mm.
Vill du berätta om dina perspektiv?
Ja, men så att jag menar, Tim Cook träffade vi som sagt via Apple. Och sen så, vad är det, snart 2 månader tillbaka så fick vi en finansiering utav Google.org. En gren inom Google som finansierar social impact companies. Och utöver att vi fick då 20 miljoner från dem så fick vi också ett team på 6 personer. Som ska hjälpa oss att då utveckla AI och machine learning-funktionaliteten i appen. Och alltså det är de här människorna, utöver att de är jävligt skilled på en helt annan nivå. Men shit vad de är ödmjuka. Och down to earth. Den ena utvecklaren, alltså här pratar vi om personer som är next level. Och det här är AI, inom AI. Så den ena utvecklaren, innan han började projektet, då hade han visste att han skulle joina då Bauer. För det är så att Google har det här som ett pro bono till alla i sitt, vad ska man säga, team. Där de försöker då se till att de är kvar på Google så att de kan under 6 månader göra någonting gott. Så den här ena utvecklaren, han hade gått då, för han sitter i New York. Han hade gått då ut på gatan och frågat konsumenter om så här, man kan ju recycla, varför recyclar du, what hurdles do you have, and so on. Det här gjorde han liksom alltså passionerat för att han tror på det här och brinner för det här. Och jag menar som sagt, när det kommer till lön så är det inte många som har högre lön än dem. Men att han känner att han vill vara med och bidra till någonting. Och som jag sa, hur ödmjuk och humble de här är. Det var det, det gjorde verkligen. Alltså återigen till din fråga när du sa så här, men hur uttrycker sig din kärlek? Det är här när man får se att det finns så här goda människor där ute. När man kommer till jobbet och ser ens medarbetare, hur de ställer upp för varandra. Eller som projektledaren efter vi hade haft vår kickoff för Google-teamet, så skickade han ett mail till mig i Bergfinn, säger, och det här är då projektledaren på Google som vi ser upp till, och han mailar oss och säger att stopp, jag måste bara fråga er, hur har ni byggt upp det här teamet? Men vad menar du? Och han säger, jo men hur ödmjuka, hur de omfamnar Google-teamet så att de får känna sig som hemma. Och det där kan ju jag och Bergfinn leva på hur länge som helst. Och så var häromdagen så vi hade faktiskt möte med han igen. Och där han säger, I look up to you. Vi bara, vad menar du? Han bara, nej men jag ska starta ett bolag. Och jag ser er som förebilder. Jag bara, du är på Google. Vad ska du med oss? Två kurder här i Sverige. Jag menar, va? Och det värmer verkligen att höra det där.
Förstår det. Fint.
Mm, verkligen.
Jag kan tänka mig nu när ni ska expandera då, internationellt, att det finns en del kulturskillnader mellan olika länder när det kommer till återvinning.
Mm.
Och jag är ju intresserad av att förstå bara när man jobbar med att etablera sig på nya marknader. Hur tänker man för att anpassa produkt? Och hur mycket kan man anpassa produkt? Hur har ni tänkt där? För att nu är ni på Norden, Storbritannien och det är även USA då.
Mm.
Vad har ni stött på för skillnader i, liksom, i planen här? Och hur har ni hanterat det?
Mm. Så det första jag vill börja med att säga är att det du tror är inte samma sak som vad verkligheten är. Och din tro, om du låter den ta över, så kan det stoppa dig från att ta vissa steg. För du baserar ju oftast de stegen du tar på din erfarenhet. Typ så här gör man inte. Man går väl inte in i ett land om man inte har gjort X, Y, Z. Och det kan ju hindra dig från att gå in i vissa länder. Och jag är ju lite så här, ja, men som jag sa i början, att om folk säger att så här ska man göra när man går in i ett land, så tycker jag att nej, men varför ska jag göra det? Låt oss testa så här. Självklart ska man ha i beräkning, ja, men vad är kostnaden? Hur löser vi det? Det är inte så att man bara kan ta galna beslut och sen säga, oj, hur ska vi lösa det här finansiellt? Men för oss då på Bauer så har det varit, det är inte så kostsamt att öppna upp ett land. Vi kan dra väldigt många lärdomar bara genom att öppna upp appen i App Store och Google Play. Så kan vi köra någon push på sociala medier så att konsumenterna laddar ner appen så vi ser beteendet. Ja, men åt vilket håll går det här? Och innan vi öppnade upp UK så var en av våra farhågor, ja, men infrastrukturen, den är inte där som i Norden. De är inte så, jag menar, hållbarhetsdrivna eller medvetna som vi är här i Sverige. Hur ska det här funka där? De har inte pant. Pant har vi i Norden. Har det varit framgångsfaktorn för oss här? Är det därför det funkar? Så när vi öppnade upp UK och vi lärde oss då var ju snarare att, för vi trodde ju att de behöver inte vår lösning för de är inte medvetna. Men istället var det tvärtom. De har inte infrastrukturen. De är inte så medvetna, men desto mer behövde de en lösning. Så det gjorde att jo, men vi har ju faktiskt bättre siffror i UK än vad vi har i Sverige.
Mm.
Så att man måste någonstans, playbook i all ära, men man måste testa. Det är det enda sättet du kan få svar, alltså det rätta svaret på. Annars så blir det väldigt mycket så här, min erfarenhet, och så säger någon annan i bolaget, men min erfarenhet säger det här. Det är jättebra att ta in de här. Men jag tror också att man ska vara duktig på att filtrera. Att, jo men, kan vi leva med att gå in där och att det misslyckas? Kan man det så tror jag att man ska göra det.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Och när det kommer till gamification som ni ändå har använt i er app för att engagera människor. Jag ser framför mig att det är svårt och dyrt. och skapa den typen av teknik. Har jag rätt då först?
Ja.
Ja. Vad är din lärdom då för någon som står inför ett stort problem man vill lösa genom att engagera människor genom en teknisk plattform på något sätt? När man är helt ny för det. För jag kan tänka mig att du klev ju in och inte... Mm. Hur bygger man en app liksom? Mm. Och hur skapar man den här lösningen på problem? Vad är några av dina liksom, huvudsakliga insikter där? Du kan dela med dig av.
Det absolut viktigaste som man kan ha som grundare, det är, hur klyschigt än det låter, det är att aldrig ge upp. Alltså det är det absolut viktigaste. Det spelar ingen roll om du är utvecklare. Om du kan utveckla appar, så kommer det finnas komponenter i att bygga ett bolag som du inte har.
Mm.
Så det är inte tillräckligt att säga att du till och med är världens bästa game designer. Så är inte det lika med att kunna bygga ett bolag. Så du behöver de olika delarna, eller tålamodet att faktiskt, jag kanske inte är bäst på det där, men hur tar jag det här till nästa steg? Så jag tror att det du behöver, det är pannben. Det är det enda du behöver. Låt dig aldrig stoppas av att, men det där kan jag inte, det där har jag inte gjort, eller jag kan inte utveckla, eller jag har aldrig drivit bolag. Absolut inte, utan så är det snarare som att jag har aldrig drivit bolag, så jag kommer inte stoppas av alla, vad ska man säga, trösklar som en erfaren kanske har. För den kommer tänka, nej men jag kan inte göra, det där ska man inte göra, för det gör man inte. Medan du kommer ju inte tänka på dem. Och det är någonting som jag tror man ska ta tillvara på. Att faktiskt, det är en drivkraft att faktiskt ha det där. Så anamma det och låt det inte tryckas ner av att folk kanske säger, nej men du har inte gjort det där. Du kan inte göra det där. Utan säga, nej men jag har inte gjort det, för jag har inte provat det. Och jag kanske inte klarar det på det första, andra, tredje, femte, tionde gången, men jag kommer klara det på den elfte gången. Så jag tror att det du behöver är enbart, det är bara pannben och drivkraft. Ingenting annat.
Vill du ge mig någon sån där intressant pusselbit i liksom engagerandet i gamifications? Någonting som du så här, fan, det här fungerade alltså. Det trodde jag aldrig. Har du någon sån? Liksom en funktion eller ett byte av färg eller
alltså, du tänker då
någon typ av genombrott i resan av att engagera människor bättre och mer.
Kanske inte nödvändigtvis på gamification-delen, men ta till exempel när vi utvecklade appen och vi hade, var det ett par hundra, knappt 1000 användare. Och så sa vi så här, men vi gör en kampanj på sociala medier där vi säger att jo, men du får upp till 5 förpackningar så får du 1 krona per förpackning. Jag menar, hur fort kan det gå? Och så sa vi, det är ett tak på 20 000 förpackningar. Och så gick vi ut på sociala medier. Jag minns det än idag. Satt på kontoret, jag och Berfin. Vi var bara 3 stycken då. Jag, Berfin och en utvecklare. Och så klockan 12 så öppnar vi upp så att konsumenter som då skannar får 1 krona per förpackning upp till 5 kronor. 12.01, Berfin under bordet. Hon bara står, vad fan händer? Det bara trillar in. Användare och skanningar. Efter bara 5 minuter så är vi uppe i 10 000 skanningar. Vi bara, vad i helvete har hänt här? Hur gick det här? Så att det var ju, det kommer ju evigt. Liksom. Vi kommer aldrig glömma det där. De där första 5 000 användarna som vi hade och hur vi fick dem. Det var så här, då fattar man ju, det är fan möjligt. Det är så här, från att inte ha några användare alls, bara ett par hundra användare, till att bara på 5 minuter så har vi massa scanning och massa användare. Det här är möjligt.
Starkt alltså.
Så att, ja.
Du, jag skulle prata lite organisation.
Mm.
Ni har vuxit och har ett relativt stort team ändå. Och om du tittar tillbaka på det här med att bygga organisation, du skulle få göra det igen. Vad skulle du göra annorlunda då? Finns det några nyckelkompetenser du skulle säga att du missade i början? Och kanske finns det några rekryteringar som du själv också känner, fan det här var helt, alltså det här är så rätt. Varför gjorde jag inte det här tidigare?
Jag tror att som bolagsbyggare, att ju fortare du kan komma underfund med att vilka de här kompetenserna jag behöver, desto bättre. Hade jag gjort det annorlunda så hade jag ju vetat, ja, men har jag ekonomin? Så vet jag vilka kompetenser jag hade tagit in. Idag är det ju liksom, jag är oerhört tacksam för hela vår ledningsgrupp. Jag menar, i början så var det jag och Berfin. Vi hade några och där vi kände, varför har vi ens ledningsgrupp? Vi bara gör alla grejer. Vi ska ju bara framåt liksom. Men när vi nu har ett management, chefer på de olika positionerna, där vi har en COO, för tidigare var Bergfin COO. Nu när vi har en COO och en ledningsgrupp så märker vi att vissa saker kan nog ta lite längre tid. Men när vi tar kliven så tar vi riktigt rejäla kliv. Och det behöver man. Och jag tror att i ett tidigt skede som bolagsbyggare kanske man tror att ja, men jag kan göra allt. Du kan göra allt. Men det finns de som kan göra det bättre. Så har man ekonomin till det så ska man titta på egentligen inom alla de områdena som man har i ett bolag försöka anställa dem. Om man har ekonomin. Men annars är det ju, du måste bootstrappa. Det är en nyckel liksom. Att kunna göra allt möjligt. Men annars skulle jag säga att se till att ha en ledningsgrupp på plats. Och någon som kan driva det. Varken jag eller Bergfin. Vi är inte den här, vad ska man säga, uppföljaren, nitty-gritty. Eller, jag tänkte säga nitty-gritty. Men just göra det här one-on-ones. Följa upp på cheferna, ledningen. Och det behöver man ha. Men varken jag eller Bergfin tycker det där är kul. Eller det är en av delarna som vi inte tycker är kul då. Så att hitta snabbt de rollerna och de sakerna du vill göra och älskar att göra. Och hitta någon annan som älskar att göra det du inte tycker om. För då kommer bolaget blomstra.
Och vad tror du är vanliga misstag man gör då? Vi säger att man går med på att göra det där. Ja, man ser framför sig det där i målet. Längs med vägen, finns det några missar du tror är vanliga att man gör när man ska sätta ihop det här teamet?
Det första är väl att man inte kommer till den insikten fort nog.
Ja, okej. Okay. Yeah. Att ta in människor som ska komplettera det.
Ja, yeah. Att man tänker att ja, men det här klarar vi, det går väl bra. Men det finns faktiskt en nivå mer. Det finns en högre nivå.
Just det.
Så att, att komma till den insikten fort. Och återigen, om det finns ekonomi. Så att gör det. Eller kan du se till att ekonomin finns? Och sen tror jag också att i ett tidigt skede att ha en ledningsgrupp och även COO och så, att man ska vara ganska så operativ. För det finns, när du inte har ett team, jättestort team, då vill du gärna att cheferna kan också göra saker och ting. Du vill inte bara ha chefer som är chefer. Utan du vill att de ska vara operativa även i ett tidigt skede. Men sen i takt med att ni växer, då måste du ha cheferna att de blickar uppåt och framåt. Alltså att man inte är det dagliga.
Hur skulle du då utifrån den setupen som ni har nu säga, vad är din roll idag?
Jag tror att min roll är att se till så att maskineriet funkar. Och när jag menar maskineriet, då menar jag se till så att jo, men ledningsgruppen funkar, teamet funkar. Se att, ja, men, se verkligen människorna i teamet. Är det någon som mår dåligt? Är det inte någon som mår dåligt? Är allting där vi vill att det ska vara? Men sen också utöver det, vara liksom den energiboosten. Jag ser lite grann min roll som att vara skölden mot allt ont utifrån mot mitt team. Se till att de har verktygen, se till att de mår bra. Och är det någonting som inte funkar, kom med idéer och tankar och lösningar på hur det ska göras. Eller tillsammans med dem göra det. Lyfta saker och ting. För det är någonting som jag och Bergfin är allergisk mot. Det är någonting om, så här, men, om folk pratar bakom ryggen på varandra. Eller det går massa skitsnack. Utan lyft upp saker och ting. Har man ett problem, lyft det. Lös det.
Så hur gör ni där, tänker jag? När ni tar hand om en ledningsgrupp då. Och se till att det ska vara en bra nivå på kommunikation. Man ska vara ärlig mot varandra. Man ska kunna samarbeta bra. Det är då och då så sker skitsnack, eller då och då så känner man sig inte bekväm med att gå och dela med sig av det man känner inför någon annan och sådär.
Mm.
Eller att det blir friktion eller konflikt. Vilken roll tar du där? Hur gör du för att få människor att känna att de kan ha högt i tak, prata med varandra, reda ut saker?
Men jag tror att det jag och Bergfin gör faktiskt bra är just att vi kan läsa av situationer och människor bra.
Yeah.
Och jag tror att det är en nyckel. Missar jag någonting så missar inte Bergfin det. Och vice versa. Och då tar vi upp det med personen. Jag kände så här, jag tänkte så här. Stämmer det?
Mm.
Och jag tror att i de rollerna vi är i blir det enkelt att ta upp sådana diskussioner och dialoger. För Vi har ju vår CEO som är chef för ledningsgruppen. Berfin är lite grann som Swiss Army Knife som går in där vi behöver liksom. Hon kan ju gå in i vilken roll som helst och så blir outputen grymt liksom. Och jag är mer, liksom mer paraplyt däröver. Det gör att det blir faktiskt lätt för mig att gå och prata med ledningsgruppen eller någon annan i teamet. Men jag tror att öppenhet och ställa frågorna, det finns liksom inga enkla svar för hur det är, utan ta upp det. Det kan bli fel någon gång. Ja, men du har lärt dig att då ska du inte göra så med den personen, utan du ska göra så här istället. Men att inte ta upp det du ser är det värsta du kan göra mot ditt bolag. Det är liksom förstöra ditt bolag inifrån.
Mm.
Så att tro att man kan, hur ska jag säga, spackla över ett hål, det går inte i ett bolag. Den kommer spricka förr eller senare. Så att gör inte det. Ta upp det. Det kan vara obekvämt. Men alla efter att man har pratat om det så tycker alla att det var bra att man tog upp saker och ting.
Så när det väl sker konflikter då? Hur blir du då? Hur hanterar du det? Det blir samma sak där. Du samlar personerna i ett rum.
Exakt. Alltså det kan ju vara konflikt, säg, i en grupp. Då försöker jag låta det vara. Och bara höra och lyssna. Och egentligen låta dem själva reda ut det. För det tycker jag någonstans att det fina är att alla blir starkare utav. Deras relation blir starkare utav det. För det är inte så att jag ska gå in hela tiden eller gör det. Utan det är mer så här, okej, nu borde det egentligen kanske blivit tjafs här. Men det vart inte det, så de har inte rätt ut det. Det finns liksom ett orosmoln här. Och då kan jag kliva in och så här, ta det separat. Bara, men okej, jag ser att det är något problem här. Är det ett problem eller är det inte ett problem? Hur löser vi det?
Jag tror att det där är väldigt vanligt i de flesta grupper ju, att det skapas sånt. Alltså man känner att det är någonting man inte säger här eller vågar ta upp.
Mm.
Och vad är din erfarenhet då? Hur, liksom, hur jobbar du med gruppen då? Då ser du till att på något sätt call out det eller säga du. Hade du någonting mer?
Mm.
Kände du någonting här också? Eller tar du i gruppen då eller tar du det åt sidan efteråt?
Jag skulle säga att vi inte är helt förskonade, men ganska så förskonade av det, av att de i teamet brukar ta upp mycket. Och jag tror att det kan vara lite grann av den kulturen som jag och Berfin har byggt upp i bolaget. Att vi tar upp saker och ting när det dyker upp. Sen tror jag också att någonting som är bra för mig och Berfin är att vi ger varandra feedback, alltså hela tiden.
Framför gruppen också?
Nej, både och, men mest utanför. I form av, ja men så, det här var fel eller det här var rätt. Eller vi borde ha sagt någonting där, märkte du inte det där? Ja shit fan, det har du rätt i. Och så blir man bättre och bättre. Och det gör ju att problemen kanske inte nödvändigtvis blir större än vad de är. För det är oftast, det är inga stora problem. Alltså det är bara, pratar man så löser man det. Problemet är att någon är kanske fast i sitt hörn. Och tycker att ja, men jag har rätt. Och den andra är fast i det andra hörnet. Ja, men jag har rätt. Men egentligen om de bara lyssnar på varandra. Så tycker de ganska lika ändå säkert. Och det är det jag tror att vi försöker lyfta. Liksom. Prata med varandra. Det är inte så farligt att prata.
Mm. Lite ledarskap och självdistans då. Varför är du svår att jobba med?
Jag har nog dåligt tålamod. Ganska eager. Har att saker och ting ska gå fort. Jag kan bli bättre på att uttrycka mig. Alltså formulera mig. För ibland så kan jag säga saker och ting. Men orden faller på ett annat sätt än vad jag menar det. Och då kan det falla fel hos motparten. Och jag kan ju gå runt i min värld att, men vänta, jag sa ju så här. Och då är det ju superbra att man har en syster som säger, men så, du vet att det tolkades så här. Och då kan jag bara, men fan, det var inte det där jag menade. Och då kan jag gå tillbaka till personen. Det var inte det där jag menade, om det var så du förstod det. Så jag tror att bli bättre på att uttrycka sig själv. Och det tror jag är superviktigt. Kunna släppa saker och ting. Alltså allt ifrån att bli ännu bättre på att släppa ansvar. Lita på att alla andra kommer lösa det. Det behöver inte vara alltid jag som löser det. Det gör jag inte heller idag, för den delen. Vi hade inte tagit oss dit vi har tagit oss utan teamet. Det är väl det som jag kommer på.
Det är ju mycket självdistans i det där. Så jag tänker, Hur viktigt tycker du att det är med personlig utveckling som entreprenör?
Det är jätteviktigt. Jag har ju lyxen. För jag har ju inte varit på den resan, just personlig utveckling, och man läser böcker och man lyssnar på poddar. Jag har ju varit alltid så här, men man grindar. Man lär sig along the way. Det finns liksom inget facit på någonting. Och det gör det inte heller. Men däremot så kan saker och ting gå fortare om man har läst saker och ting och lyssnat på saker och ting. Andra misstag som andra människor har gjort. Och där har jag ju haft lyxen av att jag har haft min syster Berfin. Där hon har liksom mer eller mindre sammanfattat personliga utvecklingen för mig. Så jag har inte behövt läsa böcker, gå på events eller vad det nu kan vara. Utan jag har fått den kompakt och briefed. Så här är personlig utveckling. Och det har varit jättevärdefullt. Och sen så har jag med tiden också då kommit in på den banan. Så att jag har börjat läsa och lyssna just för personlig utveckling. Så att jag tror att det är jätteviktigt. Men det är, låt det inte vara en blocker.
Mm.
Alltså det ska inte vara så här, jag ska starta ett bolag men först måste jag jobba med personlig utveckling. Nej, så är det inte. Det finns liksom inga regler för vad som är rätt eller fel. Det finns vissa, vad ska man säga, saker du kan göra som kan underlätta för dig. Det finns det. Men det finns inga rätt och fel.
Hur tänker du? För det är ju inte ovanligt att jag träffar någon som också inte tycker att det är jättelätt att ta till sig personlig utveckling.
Mm.
Så om man ser framför sig, om du inte hade haft din syster där som liksom var redan nött på dig, om man säger så, över tid. Hur kommer man i kontakt med det, eller kontakt med någon som inte är där? Hur tror du att man skulle kunna prata med Suar för de åren innan han var inne på personlig utveckling för att nå fram? Gick det ens?
Jag skulle säga att det var jävligt svårt att nå fram med personlig utveckling.
När följde ner första gången? Om du skulle försöka beskriva, kan du till och med komma ihåg när du så här, okej, det här med att jobba med sig själv är ändå någonting.
Men jag tror att hela resan med bolagsbyggandet, där man märker för varje dag som går att eller man lär sig varje dag att ja, men shit, det där visste jag inte. Det där kunde jag inte. Och när man har då lyssnat in, alltså gjort någonting kring personlig utveckling och märkt att, men fan, hade jag gjort det där, lyssnat in på det där, läst det där, så hade jag tagit kliven mycket fortare. Och jag tror att man måste göra den där utvecklingen själv, att komma till det.
Yeah.
Man kan inte tvinga fram det. Och jag menar, jag tror bara allt ifrån att landa i CEO-rollen när vi hade våra diskussioner förut. Och bara, att vi behöver en CEO. Jag bara, nej, vi behöver inte en CEO. Vad menar du? Vi behöver inte en CEO. Så vem Johannes ska säga till mig att vi behöver en CEO? Nej, vi behöver inte en CEO.
För referens då, för den som lyssnar, så kan du förstå att vi har suttit i sessioner och sparrat.
Ja. Mm. Och det har varit väldigt värdefullt för mig.
Yeah.
Att sitta med dig och liksom, jag menar så här, varför vill man inte ha personlig utveckling egentligen? Mm. Alltså, det är en sak att man inte vill, det ska man ha respekt för. Men snarare fråga sig, men varför? Finns det någon anledning att jag inte vill det? Finns det någonting i mig som jag är rädd över? Och det tror jag att i takt med att man jobbar, jag menar, det är ju ingen som säger nej till att lära sig. Det är väl som ett busigt barn i skolan där man är trotsig hela tiden tills det att man hittar ett ämne, bara shit vad kul det här var.
Just det.
Och jag tror att man måste hitta det där i personlig utveckling också. Hitta det där, shit, det här var fan intressant för mig. För då kommer du kunna accelerera i din resa också. För du måste vara i ditt S om du ska lyckas. Som bolagsbyggare, allt talar redan emot dig. Så gör inte det svårare längs din resa. Så se till att ta alla hjälp och alla hjälpmedel som finns där ute som kan underlätta din resa. För det är ett shitstorm där ute.
Vad är den största förflyttningen skulle du säga att du har gjort när det kommer till den här feedbacken du gav till dig själv och att växa då som ledare och människa? Där du ser på dig själv för några år sedan och idag och tänker, fan vad stolt jag är över det här.
Mm. Så det är många saker. Bara hur man hanterar konflikter med syskon. Att vara mer humble i att, för man behöver inte vinna varje diskussion liksom. Det är inte, det är inte ett krig där ute. Du behöver inte, no matter what, vinna varje diskussion, varje dialog eller varje fight. Ibland bara släpp saker och ting. För det kunde inte jag göra förut på samma sätt som jag kan göra idag. Jag hade en diskussion med Bergfin, skulle jag vinna den? För det var lika med förlust och misslyckas. Och det kan jag inte göra. Det finns inte på kartan. Så att, men återigen just där att landa i att, men vad är misslyckas? Och vad är lyckas? Kunna liksom, alltså vara här och nu i dina tankar, idéer, känslor. Och inte överkomplicera saker och ting. Jag tror att man, ibland kan man tänka för mycket på saker och ting. Man överkomplicerar saker och ting. Att ja men varför var jag sur? Eller varför agerade jag så? Ibland kan det vara bra att ställa de frågorna. Men ibland kan det också vara bra att bara släppa det. Du var arg. That's it. Vänd blad.
Vad är det bästa rådet du har lärt dig och använt dig av för hur man planerar en vecka och får ihop sitt liv?
Och gör det i förväg. Det är återigen Bergfin som liksom hjälpt mig att strukturera. För jag är inte... jag är strukturerad, det har jag fått lära mig. Men inte som henne. Hon är liksom top notch där.
Yeah. Du har liksom en personlig coach som går med dig hela tiden. Otroligt.
Ja, det är få förunnat.
Så vad är det du gör idag som kan hjälpa någon annan då som känner igen sig i det? Att så här, jag ska behöva bli bättre på att få ihop min kalender. Vad är det du gör nu som du inte gjorde tidigare som funkar? Liksom? Mm.
Nej, men innan veckan börjar, se till att ha klart för vad du ska göra. Klassiskt skulle jag säga. Bli bra på kill your darlings.
Mm.
För mig var det så här, jag kan göra allt. Bergfin kunde säga till mig, men så, du kan inte ta det där mötet med studenterna. Jag bara, men det är klart jag kan. Vadå, det är bara en halvtimme. Hon bara, jo men det är en halvtimme där och sen är en halvtimme där och sen så har halva dagen gått. Så att du måste bli bättre på kill your darlings. Det har jag fått lära mig. Det finns x antal timmar på ett dygn. Och du väljer själv hur du ska fylla den. Och du kan fylla den med saker och ting som du måste. Och så kan du fylla den med saker och ting som du vill. Och vill och måste är inte samma sak. Jag menar, man kan ju vilja fylla den med den ena och det andra. Men det betyder inte att det driver bolaget nödvändigtvis framåt. Så att kill your darlings.
Tror du att det är möjligt eller att man ens ska sikta på balans i livet om man driver bolag som entreprenör?
Så det är många som pratar om det här liksom work-life balance. Och jag har fortfarande inte fattat riktigt vad det där är. För mig är det så här, ja men vad är det? Alltså, at the end of the day så handlar det om att må bra. Om du mår bra av att majoriteten av tiden är du på jobbet. Och sen så är du mindre hemma eller gör någonting annat. Bara för att andra eller dina vänner eller någon säger det ena och det andra betyder inte att du ska hitta mer tid för att göra vad hemma till exempel. Men däremot ska du ta in, först måste du ställa dig frågan, mår jag verkligen bra? Om du har svaret på den att du verkligen mår bra, gör det du gör. Men märker du signaler eller människor runt omkring dig kanske märker signaler som du inte märker och kanske påminner dig om det så kanske du kan vara bra alltid att lyssna in. För lyssna in ska man alltid göra. Så att lyssna in och hör om du verkligen mår bra eller inte. Och gör du inte det då kanske du måste se över din tillvaro.
Och i början av samtalet så hänvisar till att du kör på ganska hårt i perioder. Jag kan tänka mig då att du har burit väldigt mycket stress i vissa perioder. Vad har du lärt dig om det då? Du sa också att så här, men jag har känt att jag har mer balans idag. Jag är bättre på att liksom ha det jämnare belastat. När insåg du, på samma sätt tänker jag i den personliga utvecklingen, det här måste jag verkligen jobba med nu när det kommer till min stress. Vad hade hänt då? Eller hur upplevde du det?
Jag tror att för min del så var det ju väldigt mycket just det här att jag märkte att jag har svårt att sova på kvällarna. Vad beror det på? Och jag tror att för att liksom hitta problemet så måste du ställa rätt frågor till dig själv. Ställer du inte frågorna, då kör du bara. För jag menar, vad är stress? Är jag stressad nu? Eller Är det när jag gör det ena och det andra som är väldigt stressande? Eller är det bara jag som är känslig? Så att jag tror att du måste ställa de rätta frågorna till dig själv och inse eller komma underfund med, är jag stressad? Eller är det någonting jag äter, dricker eller gör som gör att jag är stressad, men jag är verkligen inte stressad? Eller är det någonting i mina relationer som gör att jag blir stressad och då bara fortsätter stressen på jobbet? Och det är ju väldigt enkelt som bolagsbyggare att tänka att det bara är jobbet som är problemet. Eller det är jobbet som stressar mig. Men jobbet är bara en del av allt annat runt omkring dig. Så att titta på mer vad händer runt omkring dig. Och för mig var det till exempel, jag märkte att jag är superkänslig mot koffein. Att minsta lilla koffein jag får i mig, så om de säger att det halveras efter, vad är det, 12 timmar eller vad det är för någonting. Det där gäller inte mig, kan jag säga. Det gäller absolut inte mig. Jag kan liksom, jag började med att sluta dricka kaffe. Så ingen kaffe efter 12 vid lunch. Det var lite bättre, men det hjälpte inte helt. Jag slutade med kaffe helt. Jag märkte att men det blir bättre. Men vad misstaget jag gjorde var att jag började dricka te mer. Och i min värld så var det så här med te. Det finns, alltså, jag vet inte varför jag har tänkt så, men jag tänkte att koffein finns inte i te. Det var liksom min bild. För jag menar, te dricker ju barn också och allt vad det är. Så det är så jag har tänkt, vilket var fel. För att jag märkte att vänta, jag sover fortfarande dåligt. Och då märkte jag, men vänta nu, så du sitter och trycker i dig te på kvällarna. Klart du inte kan sova. Så att nu har jag börjat dricka koffeinfritt te. Och gjort att jag sover bättre. Och det gör att balansen är bättre. Jag är inte lika mycket stressad. Blir inte uppstressad över saker och ting på samma sätt. Men en viss nivå av stress tror jag också är bra.
Just det.
Och i perioder är det bra. Men jag tror att de där perioderna, och det vet man ju bäst själv. Hur lång får den perioden vara?
Yeah.
Återigen, det finns... du kommer säkert läsa böcker som säger det ena och det andra. Men det är bara du själv som känner dig själv bäst. Och komma underfund med det är genom att ställa rätt frågor. För ställer du inte rätt frågor, då kommer du läsa en bok som säger någonting och börja göra så. Och känna att men det passar inte mig. Sen läser du någon annan bok eller lyssnar på en podd och säger någonting annat, så testar du det. Det är alltid bra att testa. Men fråga dig själv, vad vill jag? Om vi struntar i det här, vad funkar bra för mig? Vad gjorde jag idag som gjorde att jag känner som jag känner? För det tror jag är superviktigt. Alltså mer eller mindre för en dagbok över vad du äter, hur du gör, vad gjorde du idag? Allt ifrån vem du träffade. Gör man saker och ting i detalj så kan man backtracka i, men vad hände när jag fick den där känslan? Det är helt övertygad om att du kan göra. Om du är tillräckligt detaljerad av att se vad du har gjort tidigare.
Så förflyttningen då, sen att du inser, så en sak som är konkret är okej, okay, så du dricker inte kaffe eller du tar inte in koffein eller i te, eller du gör det ibland bara, för då sover du bättre. Finns det några fler sådana typer av exempel på tips du har tagit med dig som gör att du är mindre på hela tiden och kan stänga av bättre?
Men en sak faktiskt för mig som var lite grann som epiphany var, eller återigen lyssnade på en podd då, där man pratade just om glädje och lycka. Och det har inte, för mig har inte det varit en skillnad förut. Man jagar ju lyckan eller glädjen eller vadå. Det är väl sak samma. Men just när jag lyssnade in på den här podden så märkte jag, men vänta, det är en stor skillnad på lycka och glädje. Du kan välja att se glädjen i saker och ting. Du behöver inte vara lycklig över det, men du kan se glädjen i det. Du kan välja att gå in med glädje som mindset i saker och ting. Och det har ju hjälpt mig enormt mycket. Så även fast det dyker upp problem, för problem kan ju vara en sak som stressar upp en. Men att se problemen bara, fan vad kul. Så shit, vi behöver jaga pengar igen. Vi växer så pass mycket så att vi har den förmånen att vi ska söka pengar. Det är ett sätt att se på. Det andra är bara, fan, ska jag söka pengar igen? Ska jag gå igenom det helvetet igen?
Mm.
Och den ena ger ju dig energi. Den andra bidrar ju absolut inte med någonting. Sen vill jag också säga att ibland kan det vara skönt att bara få ut sig det där. Det vill säga att det är skit att göra det där. Bra, få ut dig. Sen kan du börja välja glädjen igen. Och det tror jag att välja glädjen i situationer. Sluta lycka kan många människor jaga och sånt. Men jag tror att glädje är här och nu. Jag kan se glädje i att vara här. Göra det här. Eller så kan jag tänka, oh shit, fan vad nervöst att gå in i den här podden nu. Ska jag göra det här med Johannes? Där. Syran lämnade mig också. Får göra det här själv. Det är ett sätt att se på det. Och det där kommer ju inte hjälpa mig på något sätt.
Hon lämnade dig. Alltså. Din coach lämnade dig. Ja. Vad ska man göra?
Exakt. Men hon behöver sin coach och få, vad ska man säga, energi så att hon kan ge mig energi sen.
Jag fattar. Hur fångar ni varandra? Eller är ni på varandra även när det gäller det, när det kommer till stress? Du, ja, Berfin. Ja,
det är vi. Och det är väl därför som jag sa så här, men innan saker och ting dyker upp så är det bra. Man behöver pauser. Det bara är så.
Ja. Så ni kan skicka iväg varandra till, ja, nu ska hon iväg på semester.
Gör det. Det händer ingenting. Åk iväg, återhämta dig. För jag tror att när man bygger bolag så på samma sätt som du bygger bolag, bygg dig själv. För bolaget är inte, alltså det kommer inte kunna ske utan dig. Speciellt i de tidiga skedena. Det är lite samma sak som liksom när du flyger flygplan och de säger, även fast du flyger med barn, så har de sett på dig masken själv först och sen så sätter du den på ditt barn. Och det är samma sak här när du bygger bolag. Och det är lätt att man glömmer det där. Det gjorde jag. Där jag sa att, men vadå, det gör inget. Jag kan bara köra. Och man kan göra det. Alla kan göra det olika långt. Men jag tog ju min första semester efter, var det nästan, vad blir det, 6-7 år nästan, som jag tog min första semester. Och innan det, när folk sa, men jag ska på semester, vad skämtar du med? Antingen älskar du det du gör, eller så gör du inte det. Vad är det du ska ha en semester till?
Det är hårt.
Det var, men för mig har det varit alltid så här, allt eller inget. Antingen gör du det, eller så gör du inte det.
Skulle du titta tillbaka och säga till dig själv nu, några år in, ta semester tidigare?
Alla dagar i veckan. För du tar såna växlar. För när jag tog den här semestern för första gången, så när jag kom tillbaka, frågor som jag inte hade kunnat besvara förut började på lätten liksom på plats.
Mm.
Och saker och ting börjar se klarare. Det är lite grann så här en uppenbarelse nästan.
Yeah.
Så semester är inte dåligt.
Kan man bara,
ja, semester är inte dåligt.
Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronan, som har visionen den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Och specifikt Vasakronans flexibla erbjudande Arena, ett coworking i världsklass. Vill du lägga mindre tid på ditt kontor och mer tid på att bygga verksamheten och göra affärer? Ja, då hittar du Arena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Och du vill uppleva dem. Genomtänkta miljöer med design som tar hänsyn till ergonomi, ljus, ljud och till och med doft för att skapa en inspirerande känsla för ditt arbete, dina möten eller konferenser. Med service i framkant, flexarbetsplatser, lounger och mötesrum efter behov har de samlat all sin kontorskompetens och skapat en unik arbetsplatslösning. När ni växer eller skär ner, eller kanske har ett kontor utanför stan och vill kunna representera och ta möten centralt, byta miljö när ni har kreativa möten, workshops eller föreläsningar. Ja, då är upplägget enkelt och kostnadseffektivt med flexibla medlemskap utan långa bindningstider. Där ni kan växla upp eller växla ner, helt anpassat efter era behov. Upptäck en supermodern arbetsplats on demand. Du hittar allt du behöver på vasakronan.se/arena, där du även kan fylla i dina uppgifter om du vill bli kontaktad direkt. Tack till Vasakronan Arena, flexibla arbetsplatser i världsklass.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Jag skulle vilja avsluta med några snabba frågor. Så hela formatet handlar om att jag har ju innan det här samtalet pratat med dig om några frågeställningar som jag sen skriver följdfrågor på. Mm. Så jag tänker att nu gör vi det kort och tajt. Är du med?
Yes.
Du tycker att du kan bli ännu bättre på att uttrycka dig själv. Saker kan vara bra i huvudet, men det är inte alltid det tolkas bra. Vad finns det för någonting som du kändes, det här är bra i huvudet, men det blev inte alls bra? Kan du ge mig ett exempel som du tänker på?
Jag vet att vi satt i ett ledningsgruppmöte och så sa jag till vår head of marketing att jag struntar i antalet användare. Det är mer arbetet bakom det som är det viktiga för mig.
Yeah.
Så för mig så kan det vara att du tar in 10 miljoner användare och jag tycker ändå att du har skit. Och det jag ville säga var ju mer att det är arbetet som är fokus för mig, det är inte det där. Medan det tolkades då lite grann att okej, så mitt arbete, även fast jag når till 10 miljoner användare, det värdesätts inte.
Just det.
Och det var inte det jag ville säga.
Fattar. Din livsfilosofi är att känna lycka och glädje i det man gör.
Mm.
Hur gör du då när du har haft en riktigt dålig dag? Vad säger du till dig själv? Väldigt kort.
För mig, det som funkar är att har man en ilska eller någonting som man vill få ur det i det. Och sen bara säga att men det finns någonting bra i det här. Finns någonting positivt i det här?
Du kan inte leva utan mat om du får välja någonting du inte kan leva utan.
Mm.
Vilken vardagsrätt går varmt i ditt kök?
Vinblasdolmar, speciellt nu när min fru gör nästan godare än mammas vinblasdolmar, så är det vinblasdolmar.
Du följer och inspireras av både Berfin, din syster alltså, och Tony Robbins.
Mm.
Om du bara fick läsa en bok resten av ditt liv, vilken skulle det vara?
Candide med Voltaire. Enda bok jag läst, tror jag, hela mitt liv. Alltså, under skolgången. Som har gjort impact på mig. Allt löser sig.
Du har allt för många timmar framför mobilen, säger du.
Mm.
Kommer du lyckas dra ner på det?
Ja. Jag har gjort det också. Men det finns mer att hämta.
Du säger också, nästan stolt över att du har bara TikTok-appen för jobbsyfte. Mm. Varför är det dåligt att ha andra appar?
Nej, jag säger inte att det är dåligt. Men för mig bidrar ingenting med. Liksom, jag utvecklas inte eller... Jag har haft Facebook. Jag har aldrig lagt upp saker och ting. Jag har väl varit den personen jag tycker inte om att dela med mig. Liksom.
Du lägger inte pengar på saker utan på upplevelser. Vad är bästa resan någonsin?
Bästa resan någonsin? Ja, men nu förra året är väl det jag minns närmast.
Säg det jag minns.
Ja, Thailandresan var ju med familjen. Det gjorde ju stor impact. Men också nu förra året när vi reste till Italien med bara syskonen, mamma och pappa. Och mamma och pappa tyckte bara, men typ, vi har aldrig gjort en sån här resa tillsammans. Det är liksom minnen för livet.
Wow. Du äter inga kosttillskott. Tror du att du skulle behöva något?
Tror jag säkert.
Du tränar 5 gånger i veckan. Mm. När på dygnet tränar du och vad tränar du för något?
På morgonen, 6:30. Så att jag promenerar, springer 5-10 minuter. Sen så kör jag 40 minuter styrka. Avslutar alltid med bastu och kalldusch. Bastun är liksom, det är en plats för mig där allt stannar och jag löser vilka problem som helst där inne. Jag brukar, händer det att jag, för vissa tider, Berfi vet ju när jag kommer ut ur bastun mer eller mindre, om jag ringer Berfi då vet jag, okej, har du varit i bastun igen? Vad är det för någonting du har löst nu då? Så bastun är den platsen för mig där, jag vet inte vad som händer, men det händer någonting i hjärnan.
Stoltheten du känner av att du har drivet och bara fortsätter, den är väldigt stark.
Mm.
Vad ser du dig själv och företaget om 10 år?
Vi är en bland de största spelarna inom återvinning och datainsamling. Vi kanske har blivit uppköpta utav någon av de större aktörerna, Google till exempel. Vi familjen har startat en stiftelse där vi gör impact. Jag har alltid drömt om att öppna ett barnhem i Kurdistan. Föräldrarnas namn. Göra gott. Få massa pengar från det vi bygger nu för att göra ännu mer gott.
Inspirerande. Vem tycker jag ska intervjua i podden?
Där finns såklart.
Stort tack för det här, Sivar.
Tack själv.
För att få daglig inspiration, reflektioner och push att utvecklas som människa så följer du mig på Facebook, LinkedIn, Instagram och TikTok där jag heter Johannes Hansen. Och för att inspirera fler till ett modigare och mer genomtänkt liv med mental styrka, ja då kan du printscreena podden, posta i din story och tagga någon som du tycker borde lyssna på det här avsnittet. Men se också till att göra din mentala träning till en rutin så att du får utmanande syre regelbundet. Det gör du enklast genom att börja prenumerera på podden så att du får notis varje gång jag släpper nytt avsnitt. Jag är stolt över att tusentals människor tagit sig utanför sin trygghetszon efter att ha läst mina böcker eller gjort min kurs online. Och nu är det din tur. Är du redo att ta nästa steg i ditt liv? Ja, då ska du gå in på johanneshansen.com nu direkt. Tack för att du gör din egen och min värld större.